Förhållandet är positivt kurvlinjärt, som man brukar säga.
Du, när säger man det? Det som man brukar säga. Det har jag aldrig sagt.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Så är vi faktiskt igång. Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är gött att det är vår, ja, får man säga nu.
Skönt. Fåglarna är ute, koltrastarna är tillbaka.
Ja, okej. Okay. Ja, det hör man kanske.
Ja, man kan höra det lite i bakgrunden. Ja. De går natts faktiskt. Ja. Så de tycker också det är härligt när...
De pickar i gräsmattan.
Drar mask.
Okay. Mm.
Vi är så långt som avsnitt 32.
Mm.
Den numerologiska delen av avsnittet står väl du för?
Ja, 32. Jag tittade på det. Det var ju ganska... Eller ja. Tråkigt nummer.
Mm.
Vänta till vi kommer till 37, ska vi se på fan.
Ja, okej.
Okay. Det kan tipsa om, men 32 är ju en 2 upp ett 5,
ja,
kan jag säga. Och det blir ju i binärt 1-1-1-1 då. 5 meter tror jag. Mm. Kan det vara samma?
Det gör det 1-2-3-4-5. Ja, mm, precis. Jag trodde du sa 4 bara möjligtvis. Men 5 meter har.
Ja, så det kan man ha med sig i det. Men jag vet inte om jag ska prata så mycket mer än 32. För
nej, du har utlovat en UFO-update, så du kan väl kasta dig in i den då.
Ja, UFO-updaten då. Och vi har ju pratat om det i några till din förtjusning, mm, i några poddavsnitt. Men det hör ju ihop med lite att det är ett stigmatiserat ämne. Sådär, så att det inte riktigt...
Och det är därför du är intresserad av det? Är det det du vill säga? Eller?
Ja, vi ska avstigmatisera det.
Och, okay,
och lite, det en spaning är att det håller på att bli avstigmatiserat.
Tack vare att du har tagit upp det i den här?
Nej, det är nog att jag har följt med i den här avstigmatiseringen.
Ja, okej.
Okay. Men om jag bara... Det har hänt lite då.
Mm. Och, ja, låt höra.
Ja, jag skulle säga att det inte har dykt fram någon sån här nytt bevis att det här är en farkost som ligger och skrotar någonstans. Så är det inte. Men det är lite att det händer saker i USA som är i någon mån i fronten på det här med UFO, även om det är ett globalt fenomen, visar sig. Men om vi backar bandet lite, så har jag pratat om han David Grush, visste han.
Mm.
Han var ju en whistleblower.
Jajamän.
Och han, de hade ju en sån här, vet du, public hearing i kongressen i somras.
Mm.
Och han vittnade ju där, och han sa i sin tur att han hade pratat med 40 olika vittnen. Och han kom ju med 3 blytunga grejer, mm, i det här. Det ena var ju att de hade någon sån här crash retrieval program. De hade liksom, har typ ett dussintal sådana farkoster. De hade också ett back-engineering-program där de skulle försöka återskapa den här tekniken. Och sen hade de också hittat vad han kallade för biologics, någon typ av icke...
Var detta del av all hans whistleblowing?
Ja.
Eller har det kommit allt eftersom?
Nej, utan det var ju det han vittnade om. Mm. Att han har ett gäng vittne, 40-tal vittnen faktiskt, som har sagt det här till honom. Och sen är det lite oklart.
Men han hade inte sett något av det själv?
Ja, det är lite oklart då, för att han ligger ju under ett sånt här NDA, så att det är lite, han får säga vissa saker men inte andra saker. Så han har blivit godkänt att säga vissa saker. Så det verkar som att han kan ha haft första hands upplevelse av någonting.
Okay.
Men det har han inte fått säga, typ, så det är väldigt lite skumt då. Mm. Men det som hände också är att han anmälde det här till någonting som kallas för The Inspector General inom Intelligence and Security, som är underrättelse... Så här delen av alltihop. Och den där Inspector General och hans office, han heter Thomas Monheim. Och det tror jag har sagt, men han hade i alla fall kontrollerat de här vittna och gjort ungefär samma undersökning, och han återkom och sa att det här är credible och urgent. Så det ryker ju en del där då. Men inte nog med det. Och det här tror jag att jag har rapporterat om. Men så kan man titta på senaten och kongressen. Det är ju det man brukar kalla för executive branch. Det är de som beslutar, de tar beslut och de stiftar lagar. Och en sak som kom upp, det är något som kallas för Schumer Round Amendment. Och det är ett tillägg i lagen. Och det har de kallat för the UAP Disclosure Act. Och om man...
Då betyder det att man får avslöja saker om UFO:n.
Ja, eller hur ska vi avslöja att vi har det här? Ah. Det måste vi få in i lagen så vi gör det på rätt sätt.
Mm.
Och det är lite intressant att man skriver ett, jag tror det var en 60-70 sidor dokument om hur det ska gå till.
Mm.
Och kanske ännu mer intressant var att det blir nedröstat dessutom.
Mm.
Av olika anledningar. Men vad jag förstår så tar man upp sånt här varje år. Så den lär komma tillbaka. Men den fanns, och det är ju jävligt speciellt att det ens finns en sån lagstiftning.
Mm.
Om det inte finns några UAP. Men det de också gör i kongressen att de håller på att skapa någonting som kallas för en underkommitté. En UAP subcommittee, tror jag de säger. Och den ska ha någonting som kallas för subpoena power. Vilket betyder, om jag har förstått saken rätt, att de kan kalla in folk där. Liksom här får du ett brev. Alex, du ska komma och vittna här. Du kan inte säga nej.
Mm. Kring UFO:n.
Kring UFO:n, precis. Så får de öka där. Så det gör senaten och kongressen. De på något sätt förbereder att det här ska släppas ut och att de ska kunna hantera det. Och utöver det, så om man tittar på den akademiska världen, så har det skapats någonting som kallas för Soul Foundation.
Mm.
Och då är det ett gäng forskare från Stanford, MIT och Harvard, professorer. Bland annat en som heter Gary Nolan, som tror jag har varit aktuell för Nobelpriset faktiskt. Och deras uppgift, eller deras mission skulle man kunna säga, att man vill skapa den här, sätta upp, så man kan bedriva forskning på det här, på ett... vad ska man säga, forskningssätt, det låter ju skitdumt, men säg att du har en, på Chalmers har du den fysiska institutionen och så har du kemiinstitutionen, så skulle du kunna tänka sig att du hade UAP-institutionen där som du kan forska och där. Lite åt det hållet tänker man att man vill göra med den här Soul Foundation.
Men är detta nytt då?
Ja, det kom i typ i december, tror jag, som hade, så det är också nytt. Så då har man, å ena sidan så har vi den här, så att säga, underrättelsetjänsten som säger att det här är credible and urgent. Vi har senaten och kongressen som sätter upp, de gör lagförslag och ska ha en underkommitté. Och så har man akademiska världen som sätter upp någonting för att vi ska kunna forska om det här. Men det alla gör är att de pekar på Pentagon och... Department of Defense, DOD. Och de har en egen avdelning där som heter ARO, All Domain Anomaly Resolution Office, som tittar in i det här. Och de kom med en rapport här för några veckor sedan. Och lite lustigt nog då så sa de att vi har inget. Det finns inget här att se. Gå vidare, sa de. Sådär. Och då är det lite intressant, för då har man... olika delar av den amerikanska förvaltningen som säger olika saker. Och det uppstår frågor, hur ligger det till då? Och det är det här, när Pentagon undersöker sig själva, så blir det lite speciellt då. Jag tänkte att du kan, om jag överför det här på Sverige, om du ska dra en liknelse, så skulle du kunna säga att Säpo säger att vi har UFO i Försvarsmakten. Försvarsmakten säger att nej, vi har inga UFO. Riksdagen skapar lagar för att tillkännage UFO:n, och så har de en sån här, vad heter det, utskott, ett UFO-utskott, och sen sätter Chalmers och KTH upp institutioner för UAP-studier. Det är ungefär det som händer i USA, om vi hade översatt det till Sverige, för man förstår ungefär vad det är som händer.
Man tar ju inte USA riktigt på allvar, så att jag vet inte riktigt. Men visst, jag hör vad du säger.
Ja, och det man kan säga om media ligger ju och sover någonstans kring det här. För du läser ju inte om det här med mindre än att du får söka alternativ media kring det. Med det sagt så visar det sig att Felix Herngren har ett program om UFO på TV4 faktiskt. Som kommer nu på TV4 Play, tror jag. Har inte jag sett, men
det är... Du kommer kolla på det.
Ja, jag får kika in på det, antar jag. Så det är väl lite, om man tittar på hur stigmatiserat ämnet är, så håller det på att avstigmatiseras. Så skulle jag säga. Och sen kan man alltid fundera på alla de här grejerna som gör. Finns det någonting bakom varför gör de det här då?
Mm.
Och man kan väl vara agnostisk att det kanske är något. Eller så är det inte något. Eller så är det något annat. Och så vidare. Och det finns, som jag börjar med att säga, det finns faktiskt inga konkreta bevis på det här. Men det finns många omständigheter. Och sen får man fundera på hur man värderar de omständigheterna då.
Mm.
Men det går in många miljoner kronor i det här.
Mm.
Och hade det inte varit något, eller man kan säga så här, om det är någonting så är det häpnadsväckande.
Mm.
Om det inte är någonting,
så är det också häpnadsväckande.
Ja, då är det fan också häpnadsväckande hur det här kan gå till.
Mm. Jag väntar till att vi ser en alien. Det är vad jag hoppas att du ska liksom komma med.
Ja. Det sista jag ska säga att det finns en del som tittar på den här, det som händer, och så kallar man det här för soft disclosure.
Mm.
Ett uttryck, att det är ett mjukt tillkännagivande. Det vill säga att vi gör en massa saker som antyder på att vi har någonting, men vi talar inte om det. Vilket är ändå en hard disclosure. Så jag gissar, det kan vara så att man gör de här sakerna lite för att få in det i folks huvud under en 10-årsperiod, att det är nog fan någonting här.
Mm.
Mer än att dra fram en alien på till det här. För det är den, så att säga, kulturchocken som uppstår då, är man rädd för.
Mm.
Så jag vet inte, men det är spekulationer.
Mm. Var detta updaten?
Ja, kan du recensera? Hur kändes det?
Jag vet inte om jag är så här oklar över hur mycket nytt det var. Vad var det som var nytt här egentligen? Soul Foundation har vi inte pratat om innan, så det var väl nytt.
Soul Foundation, jag tror att den här lagförslaget och den här kommittén är nytt.
Ja, det puttrar på helt enkelt.
Ja, det gör det.
Mm, all right. Men behöver jag säga så mycket mer?
Nej.
Än att det puttrar på. Det kan väl vara min
i din kommentar.
men så här tror jag att jag vill ha hard disclosure.
Du vill ha disclosure. Hard disclosure. Ja. Eller catastrophic disclosure, ja. Är något de säger.
Ja, det är det jag vill ha.
Ja. Vi får se, kan leverera det. Ja. Jag är tveksam, men vi får se.
Nej, för annars så får vi ju följa detta under en 10-årsperiod då, som du säger. Så att, ja, vi får se. Nej, men lite nytt där, det är väl alltid intressant.
Ja.
För egen del, idag tänkte jag väl typ att jag skulle ha veckans person eller avsnittets person istället.
Jaha.
Det är ingenting jag liksom kommer återkomma till, men Daniel Kahneman i alla fall.
Mm-hmm.
Honom känner du till, va?
Är det inte en alien?
Nej. Man kan nästan tänka sig att den är det, för han är ju en av vår tids liksom största tänkare inom beteendeekonomi. I någon mån kan man ju tycka att han är en alien.
Ja, nej, men jag känner igen namnet, och det är någon ekonom.
Ja. Psykolog och ekonom.
Ja.
Så han har gått bort i veckan, 90 år gammal. Psykolog som sagt, vann Nobelpriset i ekonomi 2002 i beteendeekonomi. Och det var väl första gången det priset då liksom började dra sig någonstans åt vetenskapliga hållet.
Mm-hmm.
Och han har ju i stor utsträckning utformat ekonomiområdet från den tidpunkten och framåt. För tidigare så hade vi ett begrepp som kallas för ikoner. Det vill säga att människor var helt rationella ekonomiska varelser som gjorde alla ekonomiska beslut helt rationellt.
Det hade ju varit jävligt trevligt ändå, men den här gruppen rationella människor är ju klart mindre än den gruppen emotionella människor.
Ja, och då tycker jag att du ska tänka lite grann på att alla våra ekonomiska teorier upp till den punkten har varit baserade på att människan är helt rationell i alla ögonblick.
Herregud,
ja. Och det har han ju vänt upp och ner på.
Mm.
Och det är ju det också därför som han har fått så stort genomslagskraft. Han hade aldrig själv ambitionen på att liksom bli känd. Utan det blev bara av slump, så att säga. Men han konstaterar att vi baserar våra beslut mer på instinkt. Ja, han skrev i boken Tänka snabbt och långsamt.
Mm-hmm.
En riktigt stor säljare. Och en rolig anekdot till det. Nu kommer jag inte riktigt ihåg exakta detaljerna. Men jag tror att det var digitala utlåningar i något land, om det var USA. Där kunde man ju se hur långt folk hade kommit till den här boken. Och den är ju på ett par hundra sidor. Och det var den här boken, för då hade de en topplista där de satte ration mellan hur långt folk orkar läsa, delat på hur lång boken är.
Mm-hmm.
Och den lägsta ratien där, det hade just den här boken, Tänka snabbt och långsamt. Så att den var på första plats. Så många hade börjat läsa den, men inte kommit så långt. För de tyckte det var lite, det var jobbigt att läsa kanske. Eller så blev de skrämda av det de läste, vem vet.
Ja, okay.
Jag tror inte på det sista, men...
Så det är alltså den boken i världshistorien som är...
Det kan jag inte svara på om det är det fortfarande, för det här var några år sedan. Mm. Jag vet inte vilket exakt det är samma. Jag tror det var utlåningar i USA.
Så. Då har jag en spaning på en annan bok som är svårläst.
Aha.
Det är Silmarillion av Tolkien.
Okay.
Det är inte många som kommer igenom den.
Nej, jag hade ett eget uppslag på det. Och det är Kapitalet i det 21 århundradet av Thomas Piketty. Mm-hmm. Den här franska populär... vänstervridna ekonomen. Det är också en tung pjäs. Faktum är att jag tycker inte att Tänka snabbt och långsamt är speciellt jobbigt att läsa. Det jag tror händer är att eftersom det har varit en storsäljare och den är lite längre så att jag tror att många ger sig på den.
Mm.
Men inte, även sådana som kanske inte har disciplin och consistency när det gäller att läsa böcker överhuvudtaget.
Jag tänkte hur skulle jag säga läsförmåga. Men...
nej, så långt skulle jag inte sträcka mig.
Nej, okej, men det är fair enough.
Ja, men hur som helst, det var det lilla jag tänkte att Kahneman får bli lite hedrad i vårt intro idag, för vi har pratat om Kahneman tidigare.
Så, vad du kallar den sektionen för, vad sa du, avsnittspersonen? Personen i avsnittet?
Vecka, avsnittets person.
Avsnittets person.
Ja, är det någonting du tycker att vi ska...
Nej, vi
får se.
Jag testa olika koncept. Ja. Det här...
Ja, men jag tyckte han har ändå gjort ett avtryck och ett intryck.
Mm-hmm.
Så att han fick vara med idag. Mm. Bra så då.
Ja.
Känner vi att vi är redo och tog i oss dagens avsnitt, eller?
Ja, det tycker jag.
Idag, här är du, så ska vi spinna vidare lite på det som vi pratade om sist.
Mm.
Som var Kaizen, Kaikaku och Kakushin.
Mm.
Kommer du ihåg vad detta var?
Ja, det skulle jag påstå att jag gör.
Ja. Up to the test då, Jesper.
Ja, okej. Okay. Det handlar ju om förändringar.
Mm.
Alltihop, olika typer av förändringar.
Mm.
Där Kaizen, eller Kaizen.
Jag tror att alla uttal vi gör är helt fel.
Ja, det tror jag också.
Ja. Vi har inte den här japanska touchen riktigt.
Jag har ju sett den här, har du sett den Shogun som går på Disney?
Den nya?
Ja,
nej.
Det är bra.
Mm.
Där pratar de om japanska och det är inte det uttalet.
Nej, okej. Okay. Skönt ändå att kunna konstatera det.
Jag tror det är från Kaizen. Typ. Men Kaizen, då snackar vi små inkrementella förändringar.
Mm.
För att få till gradvisa förbättringar.
Yes.
Det var den.
Mm.
Och Kaikaku är då större förändringar. Mm. Med liksom få till någon typ av reformation. Större.
Mm.
Liksom, transformation kanske.
Mm. Rent av. Mm. Ja, men avsikten att man ska få till något större.
Mm. Mm. Med den här Kakushin då. Så det är en typ av förändring som relaterar till nya sätt att tänka.
Mm.
Och att man tar det ett steg längre än den här Kaikaku då.
Ja, just det. Och jag tror att skillnaden är här, vi kommer se det under dagens avsnitt, att Kaikaku är liksom att införa något stort eller att införa en stor förändring. Den rör sig i det kända rymden. Medan Kakushin är, nu behöver vi alla tänka nytt eller nu är det disruptivt på ett helt annat sätt. Så att den skillnaden... kan vara värd att poängtera.
Disruptivt, ja. Mm. Ska jag komma ihåg.
Mm.
Kanske kan använda det.
Mm. Eventuellt, ja.
Mm.
Som sagt, vi ska röra oss i samma område och vi ska prata om innovation och innovationsledning. Mm. Skrapa lite på det. Det blir inte vi kommer toppa ner fullständigt i kaninhålet, men vi kommer nog skrapa lite på ytan tillräckligt. Och först vill jag säga innan vi börjar att materialet idag då, det är ihopkok som vanligt från lite allt möjligt. Lite man har med sig, lite som man har läst, lite som man har sett på YouTube bland annat. Men jag ska väl säga att stora delar av detta har jag fått med mig från en person som heter Leif Denti som forskar om ledarskap och kreativitet och organisatorisk innovation vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.
Mm.
Och han har ganska mycket YouTube-föreläsningar på nätet och jag har liksom snöat in lite på honom. Så att även om sakerna finns på lite olika ställen så har jag liksom, jag har lutat mig mycket mot hans grejer, så jag tycker det var bra att säga det, för det har blivit lite, ja, det är allmängods på något sätt, men det är lite snedvridning samtidigt. Mm. Så är det.
Fine.
Ja, gör du någon spontan koppling eller vad tänker du, reflektion, när du hör ordet innovation? Och nu får du lov att spåna lite fritt.
Får spåna fritt då? Innovation, det känns som att det är lite åt ett håll, är lite så här uppfinning. Men man har nya idéer. Så tänker jag också att det finns en komponent av kreativitet i det. Ja, det är väl det jag tänker på först då. Att, men i grund och botten att man ska komma på något nytt. Antingen i... Alltså det kan vara en ny produkt eller nytt arbetssätt eller någonting nytt liksom. Ganska allmängiltigt eller ganska brett, så ska jag säga.
Ja, men bra, jag tycker det är riktigt bra. Jag tänkte att vi ska ta definitionen. Det finns ju ett par olika definitioner. Jag har tagit den absolut enklaste. Det är för att jag också har en historia kring det från min studietid, och den kommer jag återkomma till. Men om vi börjar, nu har du liksom resonerat lite kring detta. Du har pratat uppfinning, kreativitet, något som är nytt har du sagt. Men om vi tänker vidare då, liksom om vi försöker definiera innovation. Nytt är nog med på något sätt, va?
Ja, nytt.
Ja.
Försöker vi få till en riktig definition?
Ja, ja. Precis. Du får spåna fritt igen. Jag är kanske inte så snäll mot dig nu. Men...
Jag tyckte det var det precis.
Ja.
Men nytt...
Räcker det? Är det en innovation?
Ja, men alltså... Alltså relativt... kan det vara, jag vet inte, begränsat, koncist, liksom, här är en innovation, vi har gjort en ny innovation och det är den här grejen. Liksom, kan det ligga för att, jag menar, vi innoverar mycket. Och, alltså, det är mer ett verb då.
Men i alla sammanhang så är det nytt.
Är
det något ytterligare som krävs för att det ska vara en innovation? Vad tänker du att skillnaden mellan innovation och en uppfinning är?
Kan det vara att hur det, hur väl man kan använda det kanske?
Ja, precis.
Vad bra.
Så att
man kan komma på någonting
som
är värdelöst, som
är nytt.
Är nytt,
ja.
Som inte gör någonting.
Ja.
Och det är inte en innovation.
Nej, utan det är... enligt den här definitionen då.
Om man tänker då, säg att i Microsoft fanns ju det här jävla gamet.
Ja, Clippy.
Clippy. Det var ju en typ av ny grej,
ja.
Som inte tillförde så mycket.
Nej.
Men var det en uppfinning men inte en innovation?
Ja, så skulle man faktiskt kunna säga om enligt definitionen.
Mm.
Så många definitioner rör sig kring att det ska ha ett ekonomiskt värde. Finns det vissa, det finns andra sånt. Liksom. Men många är att det är nytt och användbart. Så den enklaste definitionen av vad en innovation är att... nytt och användbart. Och då kommer jag till den här historien från min studietid. Och det här är en variant på det du tog upp här nu med gamet Clippy. Vi hade en professor som hette Robert. Han hade sån här akademisk torr humor och liksom drog skämt. Lite svårt att veta om det var skämt, han rörde inte på minen själv riktigt. Och han skulle då exemplifiera definitionen av innovation på samma sätt, liksom att förklara att någonting kan vara nytt men inte användbart, precis som du tog med Clippy här. Och då tog han följande exempel. Han förklarade att en innovation är något nytt då, som sagt, och något som är användbart. Att stå på händer och kissa är nytt men inte användbart, och därför är det inte en innovation.
Okay.
Sen hamnar man ju alltid i de här lägena att liksom, det kan finnas sammanhang där det är användbart och stå på händerna och kissa. Jag kan inte komma på något så direkt, men det är möjligt.
Jag kom på ett direkt här. Jag vet inte om det lämpar sig här.
Nej, okej. Okay. Ska vi släppa det då, ja. Och så vidare? Men tycker du att själva definitionen och diskussionen är ändå rimligt?
Jag är med.
Om man liksom drar ut det då lite grann så här, innovation, införande av något nytt eller förbättrat som skapar värde för en organisation, en individ eller för samhället. Gott så! Vi tar direkt och hoppar på lite myter om innovation. Och jag tar den första, och den handlar om att man tänker sig att innovation är en enskild geniaktivitet. Och vad jag menar med det är då att en innovation endast kommer från enskilda genier eller exceptionella individer. Och nu ska du få spåna fritt igen, det är lite temat här. Mm-hmm. Men vad tänker du om den myten? Nu har jag redan liksom framat det som en myt, men...
Jag satt och tänkte på han professor Baltasar nu.
Ja, just det.
Och den här
maskinen.
Ding, så kom en så.
Det kom inte en droppe i något provglas.
Provglas, ja. Eller han, vad
heter det? Efter han har gått och tänkt och så drar han i maskinen. Vem är det egentligen då som gör innovationen? Är det han eller är det maskinen? För han drar ju på samma sätt, eller?
Ja, vad jag minns.
Ja.
Så, men det kommer ut olika saker, det är ju väldigt underligt. Ja. Men jag tänker han, vad heter han då? Eureka, vad heter han nu då?
Arkimedes.
Arkimedes, tack ja. Då fick han en geni och du vet, Isaac Newton fick ett äpple i huvudet när han kom på det här med gravitationen. Och det är ju lite av en geni då. Men då, samtidigt nu säger jag att det här är en myt.
Mm.
Så det känns som att det här inte...
Men vad tänker du typ om hur det ser ut på företagen?
Nej, företagen tror jag att man... Alltså i grund och botten så är de exemplen är väl... Det är kanske anekdoter och du vet... Historien var inte riktigt sån.
Mm.
Utan de hade tänkt länge och väl på det här och jobbat aktivt. Och ett, ut, tre så släppte det lite grann. Mm. Och det får mig att tänka nu när jag får spåna fritt här. Att du vet, ibland när man jag är ute och springer en del.
Mm.
Sådär. Och så kommer man på en jävla bra grej just när man är ute och springer.
Mm.
Av någon anledning som man inte kommer på i andra sammanhang.
Mm.
Eller när man står och duschar eller något sånt där. Men det är liksom lite mysteriskt att om man sätter sig och nu ska jag tänka ut något smart, då låser du sig lätt. Men du vet, när du gör något annat och så kommer en idé till dig och så kan du kanske senare liksom jobba vidare med den.
Vi kan väl säga så här att det finns ju en story kring detta och det är därför det också är en myt, eller att jag hävdar att det är en myt.
Mm.
Har du sett filmen The Current War? Den handlar om Thomas Edisons kamp mot Nikola Tesla. Det är inte hans loss mot direkt, men George Westinghouse är det. Och Nikola Tesla med vilken strömstandard som skulle användas för att driva USA framåt.
Jaha, The Current War. Ja, nej, det har jag inte sett. Men...
Så inte det nuvarande kriget utan
strömkriget.
Ja. Okej, men hur som helst då, den filmen handlar då som sagt om Thomas Edison. Och hur de tävlade om vilken standard det skulle bli. Och det här är i slutet av 1800-talet. Och Edison förespråkade likström, medan Westinghouse och Tesla förespråkade växelström.
Mm.
Och Edison hade ju det exemplet när han tog koll på en elefant med växelström då, som ett argument för att det var farligt och så vidare. Men...
Tog han koll på en elefant alltså? Ja. Åh fan.
Körde på växelström i den. Men det intressanta som har med den här myten då, det är att Edison var lika mycket företagsledare som uppfinnare.
Uh-huh.
Och han kanske till och med egentligen var mer företagsledare, om man ska vara helt ärlig. Så den första varianten av glödlampan uppfanns av en elektriker från Toronto som hette Henry Woodward. Och han hade i alla fall patent på den första varianten, men det gick inte så bra att få till att kunna sälja den och så vidare. Så han sålde rättigheterna till den här uppfinningen. Till just Edison då. Och Edison hade ju under den här tiden målmedvetet byggt upp sitt företag genom att utveckla både andras och egna uppfinningar. Och Edison satte sina bästa ingenjörer för att få till den här glödlampan bättre då, för den funkar inte speciellt bra. Och bland annat Nikola Tesla jobbade med glödlampan. Och så det var ju mer att han hade en grupp människor ingenjörer som han jobbade med i en organisatorisk setting. Och man kan också, just i den glödlampehistorien, så fanns det ju en snubbe i Storbritannien då som hette Josef Swan. Han jobbade också parallellt med att utveckla glödlampan och de hamnade en hel del patentstrider.
Mm-hmm.
För att till slut då sen gå samman och till slut köpte Edison ut Swan. Så att när man lyssnar på den här historien så är det som att Edison köper patent, sätter sina ingenjörer på arbetet, har patentstrider, gör uppköp, köper ut.
Mm.
Det är ju inte ord som används i liksom, innovation och uppfinnarsammanhang, utan det är ju mer företagsledargrejer.
Ja.
Men när vi går i skolan så är det Edison uppfann glödlampan.
Ja, du har rätt. Jag håller med. Så, det jag sitter och tänker på är lite grann att vi kanske inte kommer in på, men jag minns när jag gick i den här Amfix-grejen så pratade han om lean startup och hur man skapar en ny produkt och sån här life cycle stages. Och lite grann det du är inne på som Edison gör, det är någon typ av industrialisering av glödlampan.
Mm.
Som inte är samma som själva uppfinningen av den.
Mm.
Och det är klart att i en produkt, liksom, när man tittar tillbaka i historien om vem var det som uppfann glödlampan.
Mm.
Ja, ja, det kanske var Edison då, men det var framförallt han som satte den i liksom, produktion och att det kom ut överallt. Mm. Liksom. Så det är olika aspekter på det. Mm. Och vad heter han? Jürgen Appello gör ju ganska snyggt där. Han fixar de här olika stadierna, eller stagerna som han kallar det, hur han definierar dem då. För det är ju en hel del idéer som man får skrota som inte var så bra då.
Mm.
Det när jag spånar fritt.
Ja, det är intressant för det handlar ju om vad man lägger skåpet av.
Mm.
Liksom från idén till att det blir någonting som är vanligt för folk.
Ja, men om du tänker på det ibland när man pratar om lean, då är det någonting från idé till värde liksom.
Mm.
Och så vill man korta den. Och det är klart, alltså en idé, är det en innovation eller bara liksom en ny knapp någonstans?
Mm.
Liksom, vad går gränsen för när det blir innovativt eller bara nytt liksom. Mm.
Och jag tror att vi rör oss i gränslandet mellan uppfinning och innovation då. För att uppfinningen är ju idén kanske. Innovationen är att göra den användbart.
Mm.
Användbar. Jag tror att jag sammanfattar myt nummer ett här då, så att vi kommer vidare.
Yes.
Så man kan väl säga att innovation är ofta resultatet av samarbete och interaktion mellan olika människor med olika bakgrunder och perspektiv. Och det krävs ofta ett team eller en organisation för att skapa och genomföra innovativa idéer.
Mm.
Det känns ändå hyfsat rimligt. Liksom. Ja. Det, allting är ju inte, det är inte svart eller vitt här riktigt. Men att det alltid skulle vara, vi blir matade med historien att det är enskilda genier.
Mm.
Och det är det som är jag fick ett glas vatten också. Och det är det som är grejen här. Myt nummer två, kastar vi oss till.
Mm.
Innovation är slumpmässig, spontan eller okontrollerbar. Som en blixt från klar himmel. Ett eureka moment.
Ja, där kom den.
Där kom den. Nej, spåna fritt.
Ja, jag ska spåna fritt. Nej, nu har jag tänkt in på det här med jag kommer tänka på Appello och lite grann det här strukturerade, komma på något nytt.
Mm.
Så skulle jag säga att det här, då blir det en myt att det är slumpmässigt.
Mm.
Därför man kanske jobbar rent väldigt strukturerat. Och ibland så vet jag att jag pratar mycket om hypotesdriven utveckling.
Mm.
Det vill säga att vi har kanske en gäng mätdata om vår produkt och så vidare. Så hur ska vi få fler användare här eller något? Och så har vi en hypotes att om vi har en webbshop och man kan betala med kreditkort, och så nu tänker vi att nu kan man betala med såna här Klarna eller Qliro eller vad det heter. Så är det en hypotes att det kommer driva användare till vår sajt för att det finns en grupp som är mer villig att använda den.
Mm.
Och 1-3 så har vi dubbelt så många användare och vi kan sälja våra produkter. Det är ju allt annat än slumpmässigt. Mm. Det är ju strategiskt uttänkt.
Mm.
Sen huruvida det är en innovation med att kunna betala med Klarna och kreditkort, vet fan. Men jag tror att det här spåneriet ger att det är nog strukturerat arbete som krävs för att komma på något nytt.
Mm. Mycket bra, du har redan nämnt Arkimedes här och då tar jag den storyn.
Ja, det är han också. Okay,
ja. En vanlig historia där då, det är ju att han hade fått i uppgift av kung Heron den andra att avgöra om kungen hade blivit lurad av en guldsmed eller inte.
Mm-hmm.
Och bakgrunden till det var ju då att kungen hade beordrat en guldsmed i staden att tillverka en guldkrona. Så han gav guldsmeden en bestämd vikt guld.
Mm-hmm.
Men efter kungen hade fått kronan så blev han misstänksam och att guldsmeden hade blandat ut guldet med silver och behållit lite av guldet själv.
Ja, okay.
Kronan vägde då givetvis lika mycket som guldet som guldsmeden fått, men vid den här tidpunkten så visste man inte riktigt hur man skulle kunna reda detta. Och då går historien så att Arkimedes då, som hade fått uppgiften, han hade suttit i badkaret och då såg han vatten rann ut över kanten.
Mm.
Och då utbrast han Eureka och insåg att jag kan mäta volymen på oregelbundna objekt med den här metoden.
Just det.
Och det visade sig mycket riktigt att guldsmeden hade blandat ut silver i kronan. Då Arkimedes kunde visa att volymen på kronan var större än motsvarande volym av den guldklumpen som guldsmeden hade fått från början.
Mm. Oh, fan. Men så då, just det, det är skillnad på silver och guld. Yes.
Ja, densiteten där. Mm. Och historien, du sa Isaac Newton också, äpplet, även det, även om den kanske inte är helt sann, så är det också en symbol för innovation sker plötsligt. Och innan vi går vidare så kan vi ta ordet Eureka. Mm. Grekiskt, vet du vad det står för, betyder?
Det är inte att man hittar på något, funnit någonting.
Ja.
Något sånt.
Ja, jag har funnit det. Och jag tillhör den kategorin som läste mycket Kalle Anka-tidningar när jag var liten.
Ja, det gjorde jag också.
Och där var det ofta att Kalle Anka fick ett eureka. Eller är det bara...
Men han uppfinna Jocke?
Kanske även han, jag vet inte.
Han borde ju fått det.
Men det är från, oavsett vilket, det är därifrån jag har lärt mig det ordet från början.
Men att eureka översätts till jag har funnit ett ord går till fyra ord på svenska.
Ja. Alltså jag är ingen etymologisk expert här, så jag vet inte vad du begär från mig.
Nej, men jag bara reflekterar. Ja. Spåna fritt.
Ja. Ja. Okej, myt två då, sammanfattningsvis. Vanlig missuppfattning är att innovation bara sker spontant och att det inte kan styras eller planeras, precis som du sa där med att det är struktur och strategiska tankar bakom. Det är klart att det finns spontanitet som när man är ute och springer eller man är i duschen. Mm. Och det finns oväntade upptäckter också. Men i det stora hela är det en medveten och strukturerad process.
Mm.
Det känns bra, va?
Ja, jag är med. Jag är med.
Ja. Tar vi den tredje och sista. Den här på något sätt har vi redan busted, skulle jag säga. Men innovation är alltid revolutionär och banbrytande. Det finns en tendens att tänka på innovation som något som måste vara helt revolutionerande för att räknas. Jag vet inte, vill du spåna fritt här? Så får du det.
Ja, nej, men det är ju... Alltså, själva premissen är att det är en myt här, så att då är det ju inte så. Men jag sitter och tänker på ibland när man har vissa företeelser i samhället ger en annan effekt än det var tänkt. Kanske jag kommer ur spår här.
Vi får se.
Kör. Så jag kan titta på några bra exempel, men jo, jag har ett exempel. Det är inte så jävla bra. Jag lyssnade på en podd och då visade det sig att det här med sociala medier och barn och ungdomar är jättedåligt. Av flera olika anledningar. Och en effekt av det var en hypotes som det här hade, att barnafödandet går ner. För barn är så jävla, de är inte intresserade av andra könet.
Mm.
På grund av att de är så upptagna med TikTok.
Mm. Du menar att när de blir vuxna så är de fortfarande intresserade av TikTok, för att det är inte barnen i sig som ska yngla av sig.
Nej, men att
man tar
att,
med sig det beteendet.
När jag var ung och det inte fanns sånt här, så var ju andra könet jätteintressant och man skulle ha en tjej och så vidare. Och det gjorde ju att folk skaffade barn tidigare. Ja. Och förflyttar man den här tidpunkten folk skaffar barn, så finns det ett gäng som inte skaffar barn i slutändan. Mm. Och då gör ju att barnafödan går ner då.
Mm.
Men då kan man tänka så här då, att okej, vi behöver hitta på någonting så att barnafödan går ner. Nu ska vi ha en innovation kring det.
Mm.
Och så ska vi tänka ut, vi vet inte det. Men så visar det sig att TikTok har den effekten som en innovation inom quote unquote. Jag ska säga, det är ingen bra innovation kanske.
Mm.
Så någonting någon kommer på får en annan effekt än så. Nu när jag fick spåna fritt så kom det ut. Ja.
All right. Okej, bra. Jag säger så här då. Tror jag. Så vi har pratat om att innovation, myten är att den alltid är revolutionär och banbrytande. Och vi har ju pratat om typ Toyota Production System.
Mm-hmm.
Och där finns ju ett koncept som kallas för just-in-time production. Som handlar om att man ska minimera lagerhållningen och sådär. Och bara producera det som behövs vid varje tidpunkt som man behöver det.
Mm.
Själva implementeringen av just-in-time production krävde ju inget stort genombrott eller någon revolutionerande teknik, utan istället så uppkom det konceptet genom att man kontinuerligt gjorde små förbättringar av sina processer. Mm. Så att jag tror att i det här så ligger det ju då liksom att man tänker ofta på innovation som något stort och banbrytande. Men om man accepterade definitionen som var att det var något nytt och användbart, då innefattas ju alla de här små förändringarna också.
Och det här är väl, det kanske vi kommer till, men det är väl det här Kaizen ursprunget är där.
Yes, exakt. Mm. Så Kaizen är ju liksom begreppet som beskriver det. För att runda av den då, så innovation kan också vara inkrementell. Små förbättringar eller anpassningar av befintliga idéer och produkter. Och denna typ av innovation är ofta lika viktig som stora genombrott, eftersom den bidrar till kontinuerlig förbättring och förnyning av produkter och processer över tiden. All right, med dessa tre myterna så har vi på något sätt också spelat in Kaizen, Kaikaku och Kakushin genom att konstatera att samtliga detta innefattas i begreppet innovation.
Mm. Så de är egentligen olika typer av innovation?
Ja. Min upplevelse här, får jag väl vara lite tydlig med, det är att när man pratar om innovationsledning så uttrycker man sig lite annorlunda än när man pratar om Kaizen, Kaikaku och Kakushin. Så istället känns det som att man pratar mer om radikal innovation och inkrementell innovation. Så man har egentligen bara de två begreppen. Medan Kaizen, Kaikaku och Kakushin var tre liksom perspektiv.
Mm.
Och i någon mån så är det liksom Kaizen å ena sidan och sen så är det Kaikaku och Kakushin å andra sidan.
Mm.
Och ett vanligt sätt inom innovationsledning att benämna dessa på är stora i och lilla i. Mm. Så stor innovation och liten innovation. Så man gör inte, i varje fall inte på någon grundläggande nivå, skillnad på Kaikaku och Kakushin. Och skillnaden mellan de två begreppen, det var ju att man ska ha avsikt att göra en stor förändring som man är liksom man klarar, har i sin begreppsvärld.
Mm.
Medan Kakushin var, nu behöver vi tänka nytt.
Mm.
Och den är liksom, det är en radikal förändring av det, ur det perspektivet istället. Så att när man pratar om stora i så gör man inte riktigt skillnad på Kaikaku och Kakushin, i varje fall inte på liksom grundläggande nivå.
Hängde med lilla i Kaizen,
ja.
Stora i Kaikaku och Kakushin?
Ja.
Ja, okay.
Mm. Sen spelar inte det så jävla stor roll tycker jag, utan vi tar oss an det som vi kallar för stora i och lilla i, så som det är. Nu har vi nästan avslöjat det här liksom, men kan du bara sammanfatta då stora i nu, så vi har det klart för oss. Hur skulle vi säga det?
Det var mer stor innovation, radikal innovation, ja. Med nya banbrytande produkter och grejer, större omställningar.
Yes. Och det är sånt som det är, liksom, du får större genombrott och du kan skapa helt nya marknader eller omforma befintliga. Några exempel?
Mm, jag tänkte säga TikTok, men det är smartphone och TikTok.
Jajamän.
Men AI.
Ja.
Generativ AI är väl en sån som ser vad det tar vägen.
Ja, stora språkmodeller i ropet nu.
Den är ju jävligt rolig, den här. Kan vi bara fundera på en grej?
Den, absolut, kör hårt.
För jag provar den här Google Gemini.
Mm.
Och den visar sig ha den här extremt roliga buggen. Där man kunde liksom bla bilder på nazister och så fick man mörkhyade och asiater.
Mm.
Men inga vita. Och då, men det har jag funderat på. När de testade sin produkt så måste de måste ha vetat om att den gör så här.
Mm.
De kan ju inte gärna ha missat att den liksom gjorde så.
Mm.
Och då uppstår min fråga. Eller, tror du att de kan ha missat det i sin produktutveckling att den gjorde så?
Nej, jag tror inte det. Och jag har nog ett litet svar på det faktiskt. För att jag tror att det är så här att om man pratar lite tekniskt om en sån språkmodell så har du en input processor, du har din språkmodell och så har du en output processor. Och i de här input-output processor, där finns liksom någon slags logik enligt traditionell mjukvaruutveckling. Där du kan bestämma liksom, vilka inputs kan du få lov att ställa eller vilka outputs får vi lov att visa. Jag tror helt enkelt att det är någon på Google som har gått in och tyckt hur den här output-processorn ska vara. Och inte haft riktigt kontroll på vad den ger för uttryck. Själva språkmodellen som sådan och datan den är testad på. Det är inte, jag tror inte att det är där problemet. Utan jag tror att det är en mänsklig handpåläggning som har gjort fullt medvetet. Sen kanske man inte kanske greppar de här absurda resultaten som blir.
Nej, ja, det är intressant. Men jag tänker ändå, eller jag tänker så här att man, ett, man visste om att det blir så här.
Mm.
Men två, man släpper ut den ändå. Och så sitter någon där, kanske ingenjör och skruvar lite på sig. Du, det här blir nog inte så jävla bra om vi släpper ut det här.
Mm.
Men han eller hon har inte förmågan att säga det uppåt i sin organisation att vänta lite här nu, vi kan inte släppa det. Och så tror du det finns något sånt element med här? Att det i kulturen är...
Säkert, säkert. Det är ju svårt att spekulera i, men det känns som det är ett vanligt mönster, så varför inte även där?
Ja, jag tror det. Ja, men för det, de gjorde ju lite självmord på sig själva genom att göra det. För jag tror att förtroendemässigt så kan man lita på den där Gemini och vad den... Mm. Om den inte lyckas få nazister med rätt färg.
Mm.
Vad får den rätt då liksom? Mm. Det var ingen bra lansering.
Så nej, kan man säga. Nej, verkligen inte.
Så det var lite radikalt åt fel håll kanske.
Verkligen. Mm. Och då har vi kvar lilla i.
Mm.
Och bara för att repetera det då. Nu tror jag att jag har sagt det så många gånger, men du kan väl ta det också då.
Det är den inkrementella innovationen.
Mm.
Att man och egentligen, jag har tänkt på en annan sak här.
Mm.
Alltså innovation kontra förändring.
Mm.
Finns det någon tydlig liksom definitions... För en innovation är en typ av förändring.
Mm.
Eller är förändringen en innovation? Eller hur ser man på det?
Det ligger väl lite i den här... vi pratar ibland förbättring och förändring.
Mm, ja, förbättring, förändring.
Ja, för i ordet förbättring så ligger det att det finns någonting som har ett värde för någon. En förändring kan ju vara helt värdelöst.
Okay.
Ja, så jag tror det är liksom att när vi pratar, och vi kommer tillbaka till definitionen av innovation, att det är en något nytt, det vill säga en förändring som har ett värde, men det är också en förbättring.
Mm.
Okay. Så att jag skulle säga att innovation ligger närmare förbättring än...
Varför jag frågar det är för att den här inkrementella innovationen, alltså det lilla iet som vi pratar om nu, är liksom att förbättra de befintliga dagliga processerna. Och tittar man på de här agila arbetssätten så jobbar man ju också, som vi har beskrivit i olika avsnitt, där man jobbar i timeboxar och så reflekterar man och så förändrar man. Men man sitter inte och säger så här att ja, men vi jobbar med inkrementell innovation.
Mm.
Tar man inte direkt i munnen varje gång man har gjort en retro liksom?
Nej, det gör man ju inte.
Rätt eller fel? Mm. Det är därför jag liksom,
Skulle du vilja?
Ja, jag skulle inte vilja utesluta det. Va?
Nej.
Så är det, så.
Det är väl värt att testa.
Mm.
Ja, men bra. Då har vi fått med oss stora i och lilla i.
Mm.
Och vi touchade nog sist att det är mer eller mindre ett måste ha med båda om man vill vara konkurrenskraftig.
Mm.
Fördelen med lilla i är ju att alla kan bidra. Lilla i medför också mindre risker och är aningslättare att implementera och hålla igång i en verksamhet än stora i.
Just det.
Så att det känns inte som några konstigheter så här långt.
Nej.
Nej. Och då är frågan, hur kan vi strukturera innovationsarbetet i en organisation? Och innan vi liksom utvecklar det så ska jag ta upp två begrepp som är närbesläktade här. Då är det exploitation och exploration.
Mm-hmm.
Möjligtvis lite självförklarande, men vad gör du av dessa ord?
Exploitation, att exploatera. Då det handlar någonting, man exploaterar, det är liksom man ska tjäna pengar på någonting.
Ja.
Man ska exploatera det här som någon kapitalisering kanske.
Ja, så att det du håller på med just nu ska du kunna tjäna pengar på. Så, och sen exploration.
Det är någon, vad heter det, utforskning av nya saker.
Ja.
Och göra nya affärer kanske.
Exakt. Så nu inte tjänar några pengar på, men du vill inför framtiden göra det. Så det finns ju en i detta, de här begreppen, så finns det någonting som händer här och nu. Och någonting som kan hända i framtiden. Så det finns en...
För jag tror jag har gjort den kopplingen tidigare, men i vårt LPM-avsnitt som var något nummer på det, så pratade vi om olika investeringshorisonter. Och där horisont 1 var det man tjänade pengar på nu.
Mm.
Exploitation då, medan exploration var den senare, horisont 2 och 3 då.
Mm.
Så det sätter ihop på det sättet.
Mm.
Lite grann. Mm. Okay.
Snyggt. Och man brukar prata om förmågan att kunna balansera mellan dessa två begrepp då. Och lutar man sig för mycket åt exploitation så blir det ju självklart så att man riskerar att missa möjligheter i framtiden och bli föråldrad. Mm. Och lutar man sig för mycket åt exploration så kan pengarna ta slut. Man lyckas inte med att få avkastning på det man har och så dör man eller företaget går i konken av den anledningen.
Så sitter man och funderar över när det är ett annat ord som vi kan slänga med så här capacity allocation, hur mycket man har varje, liksom en 80-20, 50-50,
mm.
man tänker i de banorna kanske, mm. i en organisation.
Ja,
ja,
det skulle man absolut kunna göra.
Mm.
Men det kan man ju se också i, ja men så blir det ofta, vet du, om du tänker bilbranschen till exempel, man har olika bilmodeller och olika bilplattformar och så lägger man en viss kapacitet på nuvarande bilmodeller och så lägger man även på framtida.
Mm. Ja, ja.
På en övergripande nivå.
Ja.
Då är det så att vi ska se hur man kan strukturera detta då.
Mm-hmm.
Och vi ska börja med något som kallas för strukturell separation. Och eftersom jag har bett dig spåna lite tidigare så tänkte jag att jag skulle göra det med, nu med. Se om du vad du gör av ordet strukturell separation i kombination med innovation så att det ryker öronen på dig.
Oj, det var svårt. Det enda som poppade upp i mitt huvud var en giljotin just nu.
Okay.
Man strukturellt separerar ett huvud från en kropp.
Ja.
Men jag gissar att det inte är det man
har. Nej, men jag tycker, det ligger ju något i det.
Aha.
För då kan man säga så här att kroppen är den som ska jobbar med exploitation och skapar värde nu. Och hjärnan blir den delen som skapar framtida
ja, sant.
Grejer. Så att helt borta var du inte.
Nej.
Men strukturell separation då innebär att man skapar två olika enheter, eller distinkta enheter inom ett företag med olika fokus. En del fokuserar på den nuvarande kärnverksamheten, mm. exploitation, medan den andra enheten fokuserar på utforskande och innovationsaktiviteter och exploration. Okej, jag ger en lite enklare fråga då.
Mm-hmm.
Hur brukar man implementera detta? Eller hur brukar man prata om det, att man har implementerat det?
Alltså när det kommer till exploration och som du sa innovationsaktiviteter så ibland så har man ju någon innovationsavdelning
ja.
Som sysslar med det.
Ja.
Och faktum är att inom vissa företag som man är R&D, liksom research mm. and development och en del av researchen måste ju vara innovation liksom.
Mm.
Om man ska komma på några nya saker.
Mm.
Så det är väl ett sätt.
Mm. Ja men bra. Inga konstigheter. Vi tar mm. nästa struktur.
Mm-hmm.
Temporal separation.
Det är någon tidsseparation. Och då kan det vara att man nu tänker på safe.
Mm.
Och när man jobbar i de här PI
mm.
så,
fortsätt.
Så har man några tidsboxar där man gör utveckling och en annan tidsbox där man gör innovation.
Mm. Vad är ett vanligt upplägg då? Vi tar utifrån vad våra erfarenheter är. Hur ser mm. det ut då? I ett inkrement, till exempel en 12-veckorsperiod.
Ja, precis. Då har man 6 stycken sprintar eller iterationer kan man mm. ha. Varav de 5 första mm. är normala mm. utvecklingssprintar. Och den 6:e, den sista vecka, vad blir det, 11 och 12 då, mm. är någon typ av innovationssprint där man ägnar sig. Inte bara åt innovation, men delvis åt innovation.
Mm.
Och då har man ju delat upp det här i tid då.
Mm. Mycket bra. Perfekt mm. tycker jag. Men här ser man tydligt då en annan uppdelning av det då att man separerar exploatering som de, i det här fallet då de första 5 veckorna och utforskning eller exploration då mm. Den sista 2 veckorna. Safe är ett bra exempel. Det kan finnas andra exempel. Om jag säger hackathons.
Mm.
Skulle du kunna beskriva det? Vad det är?
Ja, det är ja, lite som det låter. Att man hacka kod.
Mm.
Skriva kod. Gör utveckling. Ibland, jag vet inte riktigt vad det kommer från. Man hackar koden. Eller den blir bättre av det. Låt sen den bli sämre.
Ja.
Men man testar på nya tekniker, nya vad ska man säga, utvecklingssätt och olika sätt att lösa saker och ting tillsammans. Och framförallt har man ju det pågår kanske en eller några dagar man gör det här.
Så det är en specifik tidpunkt man gör detta avskilt från det vanliga arbetet.
Och det kan också skilja sig mycket från det vanliga arbetet. Vi inte ha en direkt koppling alla gånger till, utan vi gör ett hackathon i något viss kontext. Och alla jobbar inte i det kontexten kanske. Men...
vanligtvis. Ofta är det något tema eller specifika uppgifter.
Precis.
Ja, men bra. För då, där får man ju fokus då. Sen är det väl också så här att det här begreppet har väl vidgats då, så det är inte bara programmerare nu för tiden, utan det kan vara även vara produktdesign eller affärsstrategi eller vad som helst egentligen. Mm. Men det kommer från utveckling. Ja, men snyggt. Då tycker jag att vi har klarat av vad temporal separation var. Ja. Så då tar vi nästa. Nu blir det kanske ett strå värre här då. Kontextuell ambidextri. Contextual ambidextry.
Vad fan kan det betyda?
Ambidextrity heter det till och med. Jag sa nog fel.
Du, kan man säga pass eller?
Ja, det kan man. Det gör man. Ja. Det är kanske rätt i just detta sammanhanget. Ja. All right. Här handlar det mer om att man ger individerna själva valmöjligheten att när man ska fokusera på utforskning respektive exploatering. Så det handlar mer om att man behöver skapa en kultur. Och så säger man någonting i stil med. Här är 20% lägger ni på att utforska egna idéer. 80% på business as usual så att säga. Och då är det upp till individerna mer eller grupperna att bedöma situationen.
Mm.
Företaget stöttar båda inom samma organisatoriska ram så att säga. I de andra fallen där den har temporal struktur, visst, i någon mån kan man väl säga att det är inom samma organisatoriska ramen, du avsätter en specifik tid. Och det andra, där är det ju att du går ut, där har du ju liksom verkligen organiserat dig utifrån de här sakerna.
Men du, får jag fråga, det här ordet ambidextri,
ja.
Är det att man väljer själv eller det betyder?
Nej, jag tror att det har med att man kan göra två saker samtidigt.
Åh fan.
Lite typ dubbelhänt.
Ja, man är, just det, men det kallas något sånt.
Ja, ambidextri. Jag tror att när du vet man spelar rollspel så kan man välja om ens rollspelsfigur ska vara högerhänt, vänsterhänt, dubbelhänt eller ambidextri. Nu vet inte jag om det är någon skillnad på dubbelhänt och ambidextri, men i rollspelsvärlden så ska det vara att höger- och vänsterhanden kan agera liksom typ autonoma från varandra. Mm-hmm. Typ så här, du vet, när man klappar sig.
Ja, den,
ja. Ja, och sen så ska man klappa takten. Så att jag kan tänka mig att sådana som trummar kan vara bra på att liksom strukturera bort kopplingen mellan höger och vänsterhanden. Mm. Men det betyder att man ska kunna ha två saker igång samtidigt. Du har exploration igång samtidigt som du har exploitation igång samtidigt. Och det är kontexten lite grann som avgör då.
Mm.
Jag tror vi kom i mål hyfsat, va? På det.
Ja.
Ja. Nu har jag liksom avslöjat lite här vad det innebär. Vi testar igen, men man får givetvis säga pass även på denna. Men är det så att du kan komma på finns det någon som har liksom använt sig av någonting som liknar det som vi kallar för kontextuell ambidextri?
Ja, faktum var att jag nämnde det i något annat avsnitt att jag jobbar med ett bolag som har den så kallade PDT:n, Personal Development Time.
Mm.
Det skulle jag, om jag fattar det här sätt, kunna vara det här. Att man har en viss tid av sin arbetstid där man får innovera.
Mm.
Som är avsatt varje sån här sprint finns det så.
Mm.
Jag tror väl Google och sån här, det kommer väl därifrån att om man hade lite, man får ett eget projekt där, va? Och jobbar på det som man vill.
Ja, man har den klassiska 20% tiden på Google och även företaget 3M så är de här post-its har 15% eller hade, jag vet inte om de har det fortfarande, men...
Ja, men jag tror det är vanligt. Jag har sett någon sån här, du vet den här... Det är väl den han, vet han då? Daniel Pink-filmen, den här animerade filmen som du kanske har sett någon gång. Men där omnämns Atlassian i alla fall, de som gör Jira och Trello och så vidare. De har också sån här innovationstid.
En gång, ja, just det, när vi pratar om att ta dem i Master of Purpose.
Just det, då är det väl bägge autonomy, att de har någon, ja, det är intressant, kommer det in här autonomy, att man, det är självvalt? Nej, det gör det inte.
Ingen koppling här just nu.
Nej, okej. Okay. Ut på
hållis. Nej, verkligen inte. Det hänger ihop i all högsta grad, men vi kommer inte nämna det.
Men den här Ambidextri. Har det någonting med självvalt då? Nej, inte ens det.
Ja, men,
eller att man gör två saker samtidigt, så det, men att jag väljer när jag gör det, ja, själv.
Exakt. Så ja, exakt. Du får så här, så det ställer, det utmaningen är ju att det kräver flexibilitet och även en stor förmåga hos medarbetare. Och förmodligen kanske också ett visst mått och disciplin, för att någonstans är det ju så här att du ska själv välja, men du kanske tycker att exploration är så fruktansvärt mycket roligare. Så lägger du all tiden på det. Och då har du misslyckats lite grann, liksom.
Ja, ja, att du har en viss pott av tid, ja, du får lägga.
Exakt.
Men när du lägger den väljer du själv.
Ja.
Ja, okay.
Vi tar den sista strukturen som jag hade tänkt att gå igenom.
Aha.
Och den kallas för domänseparation. Den här tycker jag är lite klurigare. Så jag vet inte ens om jag ska passa bollen till dig här. Det är om du vill gissa.
Domänseparation, det låter som nej, men oj, jag gissar lite här, spåna högt här utan att tänka efter, men man kan jobba inom olika domäner. Jag menar, historiskt så jag menar, hårdvara och mjukvara, kan det vara olika domäner. Och att man gör innovation, man separerar innovationen inom respektive domän.
Kanske inte var så svårt att ändå.
Eller,
nej.
Är jag på
det? Ja, du är helt rätt på det. Så att man skulle kunna prata om till exempel teknologisk innovation, att det drivs från teknikhållet, eller marknadsdriven innovation, där det är mer fokusering på kundbehov, eller saker som man liksom inte känner till att kunderna behöver. Så det kan vara en domänseparation. Och fördelen och anledningen till att man tänker på det här sättet då, det är att man skulle få en fördel med en djupare kunskap, för man befinner sig i sin domän när man håller på med innovationen. Och då är det lättare för en teknisk person att tänka i form av tekniska innovationer snarare än vad det kan vara för marknadsperson. Så att säga.
Just det. Men för att bara tänka lite mer högt här. När vi pratar Unfix igen, gå tillbaka där, så pratar vi om olika forum, minns du det?
Ja.
Som var en typ av community of practice, men ändå inte riktigt. Det kunde vara vad som helst. Men skulle man kunna ha innovation i ett sånt forum, och det skulle man säga att det var domänseparerat in, ja, i det forumet?
Ja, enligt, ja, på något sätt skulle man nog kunna se det på det sättet.
Okay.
Ja, men det är intressant. Nu har vi pratat om de här fyra olika, och de är ju inte liksom, vad ska man säga, uteslutande så, utan man kan ju ha flera av dem igång samtidigt. Du kan ju ha ett innovationslabb samtidigt som du jobbar med temporal strukturering eller domänseparation för den delen också. Framförallt på större företag så ser det ju lite olika ut liksom. Men vilka utav de här strukturerna är du mest bekant med, och vilka tilltalar dig om du liksom ska på något sätt lägga ut orden?
Ja, det som är mest bekant med den här temporala separationen som vi beskrev med Safe-exemplet här, som vi jobbat med, eller jag har jobbat med det i flera år i olika sammanhang. Så den finns ju där som ett exempel, och jag tycker väl också kanske den här PDT-grejen är ju lite att det är självvalt i det här andra svåra ordet som jag har glömt. Men att man väljer där. Och det tangerar också ett annat sånt här ord som kommer upp nu och då, som är självledarskap, att man leder sig själv. Och att man väljer då att gå igen, nu ska jag tänka ut det här då. Och det försöker man ju stötta i många kulturer, att, eller för organisationskulturer, att du leder dig själv. Och då kan du leda dig in på, okej, är det exploitation eller exploration jag ska hålla på med just nu då? Så där har jag väl tangerat det då, men kanske inte använt de orden, kan jag inte påstå på något sätt. Domänseparation.
Det blir ju lite per automatik, skulle jag säga, på ett stort företag. Det är ju sällan du samlar hela företaget och säger att nu ska vi innovera tillsammans. Man kanske försöker uppmuntra till samarbete tvärs organisationer. Man kanske sätter upp hackathons för all del, men i någon mån så blir det ju lätt så per automatik, tänker jag.
Jag tänker på den första här, strukturell separation. Mm. Att man, det är inte så vanligt. Och faktum är att i någon mån så, jag ska inte säga att jag motarbetar det, men om man säger att ja, nu har vi en innovationsavdelning här och det är bara de som tänker nytt, får ju liksom en någon sorts idé om att ja, men ni där borta, ni ska bara göra grejer, ni ska inte tänka nytt. Liksom. Och då förlorar man ju kraften i mängden, att det finns liksom möjlighet för andra att tänka nytt också. Mm. Så den har jag jobbat betydligt mindre med och kanske fnyst lite åt.
Mm. Men jag tror också att jag känner igen det. Och jag tror att det har också i någon mån med att vi jobbar kanske mer med lilla i. Alltså continuous improvement. Mm. Det kan få vara andra som försöker aktivt jobba med stora i. Ja. Och jobbar du i en mjukvaruutvecklingsavdelning så finns inte den man har inte tid att göra market research. Man har inte tid att göra de här grejerna som kanske krävs då. För att göra de här större greppen.
Ja, nej, men du har rätt i det. De här stora förändringarna krävs.
Jag tror att jag sammanfattar lite här ändå. Mm. Jag tycker att de här är intressanta. Strukturell separering, temporal separering, kontextuell ambidextri och domänseparation. Jag tycker ändå det är intressant att tänka liksom hur man kan strukturera innovation och att man kan ha lite olika tillvägagångssätt inom en och samma organisation. Då tänker jag mig att vi ska prata lite smått och gott här innan vi rundar av. Och vi ska börja med innovationsprocessen. Och jag kan tänka ta den lite kvickt här. Och det är klart att det finns olika versioner. Men jag tar en som jag tycker är rätt generisk och som jag tycker kommer igen. Och det ger en hyfsat okej bild av vad det är som behövs när det kommer till innovationsprocess. Och i detta fallet är det 7 steg. Och nu vill jag att du ska lyssna noga, Jesper, här. För att jag kommer fråga dig när jag är klar här vad det kan finnas för fallgropar.
Okej.
Okay. Mm.
Jag gör mitt bästa.
Ja.
Som alltid.
Ja. Ja, men jag tycker det går bra. Ja. Så det första steget det är att identifiera behov och möjligheter. Och vanligtvis utgår man från ett problem eller någon möjlighet som man ser. Och kanske jobbar man med SWOT-analyser i det här steget. Så det är det första. Mm. Jag kommer inte gå in på det i någon större detalj här.
Nej.
Utan det är på den här nivån jag kommer hålla mig. Så det första var att identifiera behov och möjligheter. Och den andra, här har man en mer divergent fas. Det jag menar med det är att man börjar generera en massa idéer. Och titta på okej, vad finns det för idéer för att ta hand om de här behoven eller de här möjligheterna. Sen när man har gjort det, då är det mer en konvergent fas då man börjar utvärdera idéer och urval och se vilka är de bästa idéerna här. Och här kanske man börjar göra, man tittar på just studier, okej, är det möjligt att genomföra? Finns det hur ser det cost-benefit ut? Etc. Fjärde steget, utveckling och testning. Här tänker jag mer att man tar fram ett koncept, alltså en prototyp.
Mm-hmm.
Så här kan man ju vara då att man har pilotprojekt eller prototyp som jag sa, eller att man testar konceptet. Och när man har gjort det då hamnar man i ett läge då man implementerar, och då är det ju mer att man introducerar idén till marknaden.
Mm.
Man kanske gör färdigt konceptet så att det blir en produkt på riktigt. Och sen så jobbar man med marknadsföring och försäljningsstrategi. Sen så kan det vara så att man jobbar med spridning och skalning. Nya marknader, man expanderar. Och vid någon tidpunkt så gör man också utvärdering. Exakt, utvärdering kan nog komma i flera faser här. Den är nog mycket mer iterativ än vad det låter som när jag presenterar detta.
Mm.
Men en 7-stegs innovationsprocess, identifiera behov och möjligheter, idégenerering, idéutvärdering, utveckling av prototyp, koncept, implementering, spridning samt utvärdering. Känns det rimligt som en innovationsprocess?
Ja, det tycker jag.
Ja, den är inte helt far off i alla fall. Jag tror att den ligger i linje med vad de flesta skulle säga. All right, fallgropa nu då.
Fallgropa.
Mm.
Det jag sitter och tänker på, det var det du pratade om han Kahneman, att alla var rationella.
Mm.
Men det, så är det ju inte lite. Utan det finns ju många som är emotionella och kanske är, vad ska man säga, tycker om någonting väldigt mycket. Så jag tänkte på det här första steget när man gör en SWOT-analys. Mm. Så är det på något sätt styrkor och svagheter och så vidare. Men man kanske har någon darling, någonting man tycker om. Man är emotionellt attached till någonting och tycker att det här borde fan alla ha. Mm. Alla borde ha, liksom, ursäkta uttrycket, svarta nazister här nu. Mm. Det är ju skitbra.
Mm.
Lite grann. Och så gör man inte den här riskanalysen att det blir pannkaka om vi kommer få ut det.
Mm.
Så hoppar man över det steget och börjar implementera ändå.
Mm.
Det känns som en fallgrop som skulle kunna hända, och vi har faktiskt hade exempel på, ja, det är just den fallgropen man har gått i, det vet jag inte, men, men ja, kan det vara...
Ja, det är, ja, helt riktigt. Det tror jag nästan är den vanligaste, att man bara, ja, nu bara kör vi, utan att man har vare sig identifierat behov och möjligheter eller ens utvärdera, du vet, genererat tillräckligt många idéer.
Mm.
Vid någon tidpunkt så kan man liksom inte generera, man kanske inte, är det inte värt att generera fler idéer, men man kanske behöver titta på några alternativ ändå.
Ja, någon annan, ska jag fortsätta eller?
Om du har något mer så får du absolut fortsätta.
Ja, jag tänkte med utvärdering av idéer och urval. Här tror jag att det finns vissa svagheter, för vi pratar många gånger att man vill vara datadriven och man vill fånga data kring sin idé.
Mm.
Men att man kanske inte alla gånger gör det så jävla strukturerat. Så att man, någon har en känsla att det här går bra eller det här går dåligt. Och så är det liksom, den utvärderingen blir, alltså kvaliteten på den är för låg. Mm. Så man tar, ser det mera fel beslut.
Mm.
Det tror jag är en fallgrop.
Mm.
Så det var ett par.
Mm, nej, men jättebra. Jag adderar då att det kan vara så att man inte, och det kanske ligger lite i samma veva, men att man inte följer den strategiska inriktningen på företaget.
Mm.
Och gör man det så finns det risk att man sprider resurserna och människorna för tunt. Och överdriven fokusering på teknologi känns det som att det är också lite grann att man inte är datadriven, man har inte landat affärsvärdet riktigt, utan man återigen, ja, men jag gillar den här teknologin, nu kör vi på den. Så att de går lite i samma anda, alla de här fallgrupperna som vi har nämnt. Försummad feedback, men det är också det att man missar att vara datadriven. Ja, men bra, jag tror att det räcker så.
Mm.
Oavsett vilket så kan man konstatera att innovationsprocessen är strukturerad, och jag har gett ett förslag här på 7 steg på övergripande nivå som man kan titta på. Vi tar några andra kopplingar här.
Mm.
Och jag tror att det är 2 grejer som vi ska ha med. Vi ska ha med diversity, eller mångfald, och vi ska ha med personligheter.
Mm.
Så att jag börjar med att ställa den här frågan då. Hur kan man skapa innovativa grupper? Så frågeställningen är så här. Hur kan man skapa innovativa grupper utifrån sammansättning av människor? Så om jag börjar så här då. Demografisk uppblandning. Ålder, kön, etnicitet. Hur stor påverkan har den på innovation, tror du?
Det är nästan så, det är en politisk fråga här.
Okej.
Okay. Jag tror så här att den, alltså som vi har pratat om grupputveckling.
Mm.
Så, och jag vet, vet du vad, IMGD.
Mm.
Och den sista heter ju Work and Productivity, om jag inte har fel. Men jag brukar också säga att det är inte förrän man är där innovation kan börja hända på riktigt.
Mm.
För innan dess så är det bara liksom, vet, relationer och känslor och grejer.
Mm.
Och det är väldigt lite då. Så att om du sätter ihop en grupp med avseende på demografi, så kan väl det funka, men du måste nå det här steget först efter en lång period.
Mm. Säger du detta nu bara för att du inte ska bli cancellerad?
Nej, men jag säger att det är så. Men det faktum är att om man ska, och jag har pratat om apropå demografi och lite olika människor, så hade jag ett exempel med ett fotbollslag en gång i tiden. Minns du det?
Mm.
Att fotbollsspelarna är ändå ganska lika varandra.
Mm.
För om vi är för olika personer så kan de inte samarbeta.
Mm.
Så liksom brottaren och simhopparen och så vidare, det blir kass liksom. Så vill man ha en väldigt geografisk eller demografisk spridning så introducerar man en typ av belastning också.
Mm.
Skulle jag säga. Så nej, det per definition kommer inte funka.
Nej. Då säger jag, tar jag upp ett begrepp som heter KSA som står för Knowledge, Skills and Abilities.
Mm-hmm.
Vad tror du om den då? Hur har, om det är lite skilt åt från människorna i en grupp här, vad får den för betydelse för innovation i den gruppen i så fall?
Ja, det rimligtvis får det effekt.
Större i varje fall?
Ja.
Ja. Det är så ledande frågor här nu. Ja. Så att, men då kommer vi till den här fotbollsliknelsen då. Att det är ändå fotbollsspelare du har på plan. Det är inte en hockeyspelare eller en bagare eller någonting.
Nej.
Så liksom, du kan svara ja och nej då. Kan man ha hur spridda KSA-perspektiv som helst?
Nej.
Nej. Förhållandet är positivt kurvlinjärt som man brukar säga.
Du, när säger man det? Det som man brukar säga. Det har jag aldrig sagt.
Nej, men du kanske ska börja smaka på det liksom. Positiv kurvlinjärt.
Ja, okej, okay, ja.
Förhållandet är ett upp och ner på vänt U då.
Mm, okej,
okay. Är det kanske det man brukar säga?
Ja.
Ja.
Okej.
Ja, det var min akademiska inklination här som gjorde sig gällande.
Nej, men det är att man brukar säga det. Alltså att man kan säga det. Jag köper jag, men man brukar ju.
Ja, härligt. Vi säger så här då i alla fall. Att det innebär att graden av innovation den ökar initialt ju mer KSA-mångfald man löser. Men vid någon punkt så planar kurvan ut och börjar sjunka när man ökar KSA-mångfalden. Och det är då när man skickar in hockeyspelare och bagare på fotbollsplan som den sjunker.
Ja.
Så det var ganska väntat.
Ja.
Jag ska ta en annan fråga, för nu lämnar vi det där och ger oss över till personlighetsfaktorerna.
Just det.
Vilken av personlighetsfaktorerna, och vi har ju pratat oändligt nästan om det där.
Ja.
Så vilken av personlighetsfaktorerna har den starkaste korrelationen gentemot innovation? Och nu är det inte så att jag tror att du är glömsk, men jag bara repeterar för de som lyssnar då. Då har vi openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness och neuroticism. Och jag tror att den här är fairly easy.
Det måste vara öppenheten.
Ja.
Som är to experience.
Ja.
Och den, vad heter det? Intellektuellt öppenhet, va?
Mm, vad en aspekt
eller facett.
Ja, exakt.
Det är den som kittlar UFO-nerven, va?
Ja. Ja. Det var vad vi hade.
Ja, det idag. Var det.
Blev lite skratt på slutet också. Alltid trevligt.
Ja, jag håller med.
Men vi tog en enkel definition av innovation. Det vill säga något som är nytt och användbart. Vi gick igenom tre myter. Den första myten var att innovation är en enskild geniaktivitet. Den andra myten var att innovation är slumpmässig. Och den tredje myten var att innovation alltid är revolutionär och banbrytande. Och vi pratar om stora och lilla i. Och vi pratar också hur det hängde ihop med Kaizen, Kaikaku och Kakushin. Och sen så pratar vi om fyra strukturer för innovation på ett företag. Strukturell separation, temporal separation och kontextuell ambidextri. Samt domänseparation. Och sen så pratade vi om sju stegen i innovationsprocess. Och sen så pratade vi om innovation och mångfald samt personlighet och mångfald. Är du nöjd med detta?
Ja, det hängde ihop med förra avsnittet också.
Ja, det är ett plus.
Ja, det är ett plus. Ja. Jag tycker det är bra.
Vad känner du? Fick du med dig något nytt?
Ja, det fanns mycket. Jag är positivt kurvlinjär efter det här.
Ja, jag tror det
brukar jag säga faktiskt.
Får bli slutordet. Vill du ha äran?
Ja, jag drar ett sånt rep lite linjärt.
Mm, det gör vi.
Avslutar avsnittet.
Det gör vi. Bra jobbat.
Ja.